Nu har jag gjort vad jag ska. Nu funkar det. Då hörde ni inte min fråga. Om ni var på Korpberget.
Jag var på Korpberget. Och Georg var på Korpberget.
Två stycken var på Korpberget. Alltså där, och där firade ni Kristi himmelsfärdsdag.
Ja.
I torsdags. Jag är ledsen att jag inte kunde vara där. Jag var uppe i Ångermanland och firade Kristi himmelsfärdsdag i regnet och snön. Härligt, underbart. Och så är vi nu dagarna mellan Kristi himmelsfärdsdagen och pingstdagen. Pingstdagen nästan går ju lite omärkligt förbi numera. Man får riktigt tänka till, eftersom det bara är en röd dag. Och då är det lätt att man missar den. Och i år får den ju lite konkurrens av... Vad är det mer nästa söndag? Morsdag är det nästa söndag. Förstår ni? Men jag hoppas att ni kommer hit till kyrkan och går till Herrens hus. De här dagarna mellan Kristi himmelsfärdsdagen och pingstdagen är ju, åtminstone för mig, alltid, det upprepas varje år, dagar av någon slags stillhet och förväntan. Och det är ju märkligt, men så blir det ju när man läser Bibeln i alla fall, rätt ofta så som jag gör, och många med mig. Och då blir det att man liksom följer en viss rytm. Och det är inte alls då så märkvärdigt att det blir så. Därför att när vi läser hur det var med de första lärjungarna i evangelierna och i apostlagärningarna, så märker vi att de använde sig av den här dagarna mellan det att Jesus Kristus lämnade dem för himmelsfärden och till den stora pingstens dag, så ägnade de sig åt detta. Och nu ska jag läsa det i Jesu namn. Apostlagärningarna kapitel 1. Lärjungarna återvände till Jerusalem. Detta är från vers 12 i Apostlagärningarna 1. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas och Filippus och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon, Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna. Omkring 120 personer var samlade och sade: mina bröder, det ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga ande lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi, men med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord, men där föll han framstupa och buken sprack så att alla inälvorna rann ut. Det blev känt för alla i Jerusalem, och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldama, det vill säga blodsåken. I Saltaren står det: må hans boplats läggas öde, ingen skall bo där, och må hans ämbete övergå till någon annan. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss, från det han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss, någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Två blev föreslagna, Josef Barsabas, som kallades Justus, och Mattias. Och man bad: Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna tjänst, som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma. Så kastade det lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna. Amen. Det var väl en märklig text. Men så står det om de första lärjungarna dagarna efter Kristi himmelsfärd. Och när man räknar ut det här så ser man att det blir 10 dagar som de var tillsammans så här. Från Kristi himmelsfärd till den stora pingstens dag. Ska vi be att Herren välsignar det här ordet och de minuter som följer nu. Och när vi ber så ber vi om ett öppet sinne och ett öppet hjärta. Både förkunnarnåd och lyssnarnåd. Herre, det ber vi om. Låt det ske. Ditt ord är levande och det tackar jag dig för. Och nu vill du göra det levande och personligt för oss. I Jesu namn. Amen. Det var viktigt, förstår man, av både det som Jesus hade sagt innan och den här berättelsen, att lärjungarna nu tog det lite lugnt efter det de hade varit med om. Predikaren säger så här, att tala har sin tid och tiga har sin tid. Allt har sin tid. Det var faktiskt så att lärjungarna skulle tiga nu. De skulle inte börja prata, utan de skulle börja med att vara stilla och vänta. Trots att orden de hör av honom som blev himlafaren, Jesus, de sista orden var att de skulle gå ut i hela världen. Det var ju det sista de hör honom säga innan han lyfter händerna och välsignar dem. Så säger han, gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Och det är klart att lärjungarna torde väl ha tittat på varann och funderat. För vid det tillfället och till dem han sa, så var det bara 11 stycken som hörde denna order. Och nog borde de väl ha tittat på varann och funderat, hur snabbt ska vi sätta igång? Gå ut i hela världen, gör alla folk till mina lärjungar. Budskapet hastar. Om vi nu ska klara av det, så gäller det att sätta igång. Har ni varit med om såna erfarenheter någon gång? En upplevelse, en erfarenhet som gör att det börjar brinna, om du förstår bildspråket nu. En eld, en vilja av att nu måste vi sätta igång. Vi tänds och vi blir så inspirerade och ivriga, och så sätter vi igång. Jag har varit med om det i alla fall väldigt många gånger. Tro det eller inte, som trög norrlänning så kan jag tända till riktigt ordentligt emellanåt. Och jag har varit med om att tända till och sätta igång. Och så har jag upptäckt efter ett tag att det har bara blivit pannkaka av alltihop. Alltså platt och ingenting. Stanna kvar i Jerusalem och vänta. Vänta till dess att ni från höjden blir beklädda med kraft. Det där är inte alls så enkelt. När elden brinner och kallelsen är tydlig och vi vill sätta igång, att börja med att vänta. En del har särskilt svårt för det. Läste historien om Sokrates, ni vet, den forne retorikern, antikens främste retoriker möjligen, som hade också en skola där han lärde unga män, var det frågan om, att tala. Och så förs han dit, den gode adelsynglingen, för att gå i skola. Och när han blir presenterad så börjar ynglingen att presentera sig. Och då säger Sokrates till honom att så här mycket kommer att kosta. Men för dig så blir det dubbelt upp. Hur kan det vara möjligt? Att jag måste betala dubbel avgift? Jo, säger Sokrates. Jag måste lära dig 2 färdigheter. För det första att vara tyst och sen att tala. Inte alltid enkelt att vara tyst, men vi behöver det om vi ska kunna höra det Herren säger. Det här går igen egentligen när man läser den heliga historien ur Bibeln, så märker man att Gud inte har så särskilt bråttom med förberedelsetiden. Den ser ibland ut att ta väldigt lång tid, medan verksamhetsperioden kan bli kort och intensiv. Och då kan man ju fundera, hur är prioriteringen från Guds sida? Ta bara Jesus, 30 år, fastän han kom från himlen och var Gud och sann människa, så var det frågan om att leva livet, lära sig livet. Vad hade det blivit av vår känsla för honom om han bara hade dimpt ner härifrån sin salighet utan att leva som människa? Är det inte just därför som vi älskar honom, trots att han nu är uppstigen till himlen och sitter på maktens högra sida? Så är det denne Jesus som vi älskar. Han som lärde sig att vara människa och leva som människa. Och så detta stora frälsningsverk. Ibland säger vi att det tog bara 3 år för att undervisa. Han var ju offentlig i 3 år. Men då glömmer vi de 30 första åren som var den viktiga förberedelsetiden, för att han skulle kunna tala så att han nådde från ett hjärta till ett annat hjärta. Där själva attraktionen låg i att de visste att han känner mig. Inte bara uppifrån och utifrån, utan han vet. Förberedelsetiden har Gud inte stressat. När Israels folk förs ut ur Egypten och allt är spännande och fienden är rätt nära och hotet vilar tungt över dem om de ska överleva i öknen, den här 1,5 miljon människor, om det nu var så många, vilket en del tror, som skulle försörjas. Och då drar ledaren upp i ensamhet på ett berg. Och där är han ensam i molnen uppe på höjden. Och ingen vet vad som händer. Men när han kommer ner från berget så strålar han. Han har blivit genomsyrad, genomglödgad av en närvaro som var absolut nödvändig när han sen skulle föra folket framåt. Gud har inte haft bråttom med förberedelsen. Och tystnaden, min vän, stillheten, den är viktig. Att ta tid med Gud och låta strålarna från honom, rösten från honom, närvaron bli påtaglig. Hur i all världen ska vi i vår oerhört hetsiga tillvaro klara av detta? För trots all högteknologi som vi nu har tillgång till, och snabba klipp eller vad vi nu kan kalla det för, där allt är uppdelat i korta sekvenser, så kvarstår inte bara naturlagarna. På sådd följer skörd, det vet vi, en naturlag. Vi kan försöka skynda på det, men det brukar inte bli riktigt så bra som när det får ta växttid. Hur ska vi klara av det? Vi måste besinna oss och lära oss det som lärjungarna gjorde. Det stod här, och jag tycker om det där uttrycket. När de kom till Jerusalem så gick de upp till det rum i övervåningen där det höll till. Tänk vad jag tycker att svenskarna har lyckats bra där. De höll till där. Och de visste att där finns en plats där tystnaden, bönen, är en verklighet. Och Gud är närvarande. Jag läste en slags utredning, forskning. Det forskas ju på allt möjligt. Och det var några som hade funderat, hur kan de här afrikanska kvinnorna gå så långt? och hämta vatten. Jag har ju själv varit i en del av Afrika och sett detta och beundrat den oerhört eleganta och smidiga gången. Och nu hade man forskat på det här och upptäckt att de här kvinnorna som bar de här stora bördorna en lång väg, de har praktiserat något som den här forskaren kallar för mikropausen. Har ni hört talas om det? Mikropausen. Jo, mitt i steget så vilade hon. Jag förstår inte hur det går till. Inte, jag har försökt träna på den där mikropausen, men jag begriper det inte. Men det säger den här forskaren att det torde vara förklaringen till att man kan gå så långt. Kroppen är inställd på en mikropaus. Vi behöver kanske inte tänka på de där jättelånga bitarna. För så gör ju vi när vi nu lyssnar på en sån här predikan och säger att ja, men det är väl kanske därför som jag är andligt fattig, att jag inte tar tid. Och så bestämmer vi oss för att nu ska vi verkligen gå upp på övervåningen i bildlig mening. Och så ska vi ta ordentligt med tid. Och så gör vi det en vecka. Och så kroknar vi därför att vi tog i alldeles för mycket när vi skulle börja. Kära du som inte har prövat detta märkvärdiga, att vara stilla ensam med Gud. Börja med de små stunderna. Mikropausen. Det kan tänkas att du kommer att upptäcka det många andra har gjort. Att det växer till ett levande, verkligt behov hos dig att få förlänga den där mikropausen. Då du stänger av allt annat och är på den plats som du nu har utvalt att hålla till på i bön och väntan. Hur är det Jesus säger på tal om sådd och skörd? I Markus det fjärde kapitlet talar ju Jesus om sådden, och han använder liknelsen här som vi känner en del av oss känner igen. Alltså den där sådden som föll på stenhällen, och en del föll på vägen, en del bland tistlarna och något föll bland den goda säden. Och så frågar lärjungarna Jesus vad som är meningen med det här. Och så tolkar Jesus den här liknelsen där i det fjärde kapitlet i Markus. Och så mitt i alltihop det här så säger Jesus så här: med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp. Dagar och nätter går och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Visst är det bra? Jag har ju sagt att jag kommer från Ångermanland och är egentligen ifrån landet riktigt ordentligt. Och pappa hade jordbruk när jag var liten. Pappa och mamma. Det var mest mamma som skötte jordbruket, ärligt talat. Pappa jobbar med annat. Men det gjorde de bra, och då lärde jag mig ett uttryck där de sa så här att pären växer bäst på natta. Alltså potatisen växer bäst på natten. Jag vet inte om det är sant, men på något sätt så förstod jag att med det menade de att visst, vi ska kultivera jorden omkring och hålla rent i potatislandet, men vi ska inte hålla på och röra vid potatisknölarna. Alltså gå dit och titta och dra upp och kika om det sker någonting där nere. För vad händer om man håller på och rycker upp så? Vad händer? Ja, man tar ju död på det där som skulle växa, ska jag tänka mig. I alla fall så förstör man den stillhet och den ro som de menade med att det växer bättre på natta. Alltså när ingen är uppe och orerar och håller på. Eller som Jesus säger i den här liknelsen: bonden han sår, han sover, han stiger upp. Dagar och nätter går, säden gror och växer. Han vet inte hur. Men någonting sker när han låter det få gro och finnas där och skötas om på det sätt som behövs. Livet har en sådan rytm. och så har det andliga livet också. Om inte vi tillåter övre våningens erfarenheter, för att anknyta till Apostlagärningarna 1, i vårt liv, i vårt andliga liv, så kommer hela vår tillvaro att utarmas. Det är inte bara vårt andliga liv i meningen av att vi är saliga och känner frälsningsfröjd, utan jag tror att det återverkar på hela vårt liv. Hela vårt liv. Om vi har såna här stunder i övervåningen. Jag lever rätt nära en person som ju inte kan vara så särskilt aktiv, därför att hon är sjuk. Men jag har förvånats mer än en gång när den ena sjukdomsperioden har avbytt den andra, och så har jag funderat, vad är det för någon hemlighet till att hon ändå kan se så ovanligt pigg ut fastän hon är så sjuk? Ni vet, man kan leva nära människor så här och så upptäcka det. Men jag vet ju av erfarenhet, därför att vi har känt varandra i många år, så vet jag att hon har såna här bestämda tider då hon går upp på övervåningen. Ja, då menar jag inte fysiskt, för vi bor bara på ett plan. Men sin övervåning, där någonting sker i och med den människan som gör att det gror och växer och det blommar, fast det ser ut som om det skulle kunna ta slut. Därför vet jag att det har en betydelse när man tar den här tiden inför Gud. Från bortom fyller något mitt väsen med sitt ursprungsmöjligheter. Så skriver Dag Hammarskjöld i dagboken Vägmärken. Från bortom fyller något mitt väsen med sitt ursprungsmöjligheter. Och jag tror mig veta att han menade Gud, att han menade den helige ande. Stillheten, pausen, övervåningens tid, det är inte det som framalstrar en inbildning som om det vore något andligt, som om det vore något av kraft och Gud. En del psykologer förklarar ju andliga företeelser på det här sättet. Och jag har suttit med psykiatriker ibland och resonerat omkring personer som jag har själavårdat, och så har de haft det som patient, och så har vi råkat korsa varandras vägar på det sättet. Och då har jag hört dem ibland förklara att det är väldigt nyttigt det här, för det skulle fler pröva, för det är bra för en själv att be. Men då har de talat som om det bara vore samlingen omkring sina egna tankar som är nyttigt. Medan, och det får de gärna tycka, medan jag då passar på att säga att jag tror att stillheten, tystnaden, tiden inför Gud, då allt annat stängs av, det ger kraften från bortom att nå min själ. Om du inte riktigt förstår vad jag pratar om nu, du kanske inte tror på Jesus, har bekänt honom som frälsare och inte brukar be, ja, då förstår jag att det här låter värre än grekiska, för det är svårt att begripa. Men då vill jag bara säga just till dig att det är inte inbildning det Gud har att erbjuda. Det är inte fantasiprodukt. Det är inte ett resultat av egen koncentrationsförmåga, utan det är sant. Där kanske Sveriges främste världsmedborgare Dag Hammarskjöld, upptagen med så många saker, hade upptäckt att det var något från bortom som kom och fyllde mig. Hur var det Göran Sedin läste här i början? Kommer ni ihåg? Jag ska be Fadern och han ska sända er den helige ande. Och strax innan hade Jesus sagt så här i samma kapitel att ni ska inte vara bekymrade, en tid så ska jag lämna er, men sen ska jag komma tillbaks till er. Jag och Fadern skall komma och vara hos er. Och detta svindlar vår tanke inför att Gud, Jesus, den helige ande kan bo i mitt eget liv. Det är himmelskt. Och jag skulle önska att alla behövde det. Kära församling, vi behöver som församling, som enskilda, hitta vägen till vår övervåning. Vi har det gemensamt. Bönesamlingar och annat som vi har. Men jag är så glad över alla enskilda möten jag har med medlemmar i den här kyrkan och i andra kyrkor, så där jag förstår att hemligheten till deras vitalitet, det är att man har hittat sin övervåning och man besöker den regelbundet. Det är bra för min egen skull, det är bra för församlingens skull, men det är också bra för världens skull. För vad är kyrkan? Vad är församlingen? Jo, det är Jesus Kristus här på jorden. Ja, nu låter det ännu mer som svårbegriplig grekiska. Att församlingen skulle vara Jesus Kristus. Jo, men så är det. För när Jesus talar där i det där sammanhanget som Göran läste ur, så säger han så här, att när den heliga ande kommer över er, så ska den heliga ande påminna om det som jag har sagt. Och han ska peka på mig. Och han ska presentera mig och min härlighet och mitt ljus. Och det här tolkar en av apostlarna som heter Paulus på det sättet och säger att när vi blir fyllda med den heliga ande, så döps vi till att utgöra Jesu Kristi kropp på jorden. För världens skull. Att bedja, säger Birger Norman, en av min dansändas goda poeter. Birger Norman säger att bedja, det är inte politik. Det är inte ens moral. Att bedja är att vara en hundnos i världen. Vad betyder det? Vad är en hundnos? Ja, ni vet att en hundnos kan söka rätt på. En hundnos kan vädra. Och det påstås att de har ett väldigt gott instinkt så. Att hitta saker. Förstår ni? Förstår ni vad han tänkte på? Att bedja är inte politik. Det är inte ens moral. Att bedja är att vara en hundnos i världen. Vad ska vi hitta som världen behöver? Var är det vi ska söka rätt på? För en värld som törstar. Jo, det levande vattnet. Vad är det vi ska söka rätt på? Och vilka ska göra det? För en värld som behöver ljus och liv. Jo, det är den kristna kyrkan. Och en kyrka som inte ber. En kristen som inte har övervåningen som en plats man besöker. Den kan inte vara det som Birger Norman påstår att bedjaren kan få vara. Skulle önska att vi kunde vara det i Södertälje. Södertälje kommun behöver god social och politisk och ekonomisk renässans. Håll med om det. Södertälje är Sveriges mest kristna stad. Ja, så sägs det. Vi lär ha passerat Jerusalem. Nej, förlåt mig. Vad heter stan där nere i? Jönköping. Som ju alltid har kallats för Smålands Jerusalem. Men nu har ni sett i media ibland. Man säger att Sveriges Jerusalem, det är Södertälje. Därför att vi är så många kyrkobesökare. Det finns ingen stad i det här landet, om man räknar per capita, alltså per invånarantal, som har så många regelbundna gudstjänstbesökare. Är det inte värt att säga halleluja? I den här stan har vi inte bara två lag heter det förstås, ja. Vi har två maffior och så skulle man kunna fortsätta att räkna upp. I den här stan med så många kristna. Kan det vara så att allt för få kristna har hittat vägen till platsen där man håller till, övervåningen. Det är bara tradition och ritual, och det ger inte hjälpen för en döende värld. I övervåningen höll de till. Gud vill hjälpa oss att göra det. Det skulle vara underbart om Södertälje fick bli en sån här underbar plats. Nu kanske vi tänker på andra kyrkor och traditioner och säger, ja, det är ju förskräckligt. Nu talar jag bara till oss här. Det är ju bara oss vi når. Och jag talar till mitt eget hjärta. Vara för Södertälje vad Gud har tänkt. Vara för min granne det Gud har tänkt. Det kan jag bara vara om jag hittar vägen till övervåningen. Och när jag sen har gjort det, då ska jag se till att jag också kan gå ut som lärjungarna gjorde. Ni vet, ni hörde ju mig läsa här redan, att de inte bara bad, utan det står väldigt uttryckligen att under de här 10 dagarna när de var samlade i övervåningen, den där platsen de höll till på, så började Petrus att prata. Och det verkar ju som att man delar erfarenheter med varann, eller hur? Men de pratar inte om väder och vind, utan de talar om Guds verk, och de talar tro till varann. Tänk att de gör det. De är ju bara 120 nu, det har visserligen vuxit, men de är bara 120, och fortfarande vilar det över dem denna enorma utmaning: gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Det är en enorm utmaning, och det enda de har tillgång till är ju apostlahästarna och sin egen röst och sina egna händer. De har inte den höga teknologiska resurser som vi har idag, men de är där, och trots alla förutsättningar som ser rätt så skrala ut, så talar de om tiden när de ska gå ut. Vi behöver ha en till som har varit med och vittnat om Jesu Kristi uppståndelse när vi går ut och vittnar. Alltså, jag tycker det finns en oerhört uppmuntrande exempel i det här resonemanget som lärjungarna har. De bara inte ber, utan de talar uppmuntrande till varann. Där i övervåningen, här där vi möts på vår övervåning, där uppe vid Café Humlan när vi träffas på kyrkkaffet, vad pratar vi om? Jag tror att det hänger ihop, det här med att låta stillheten inför Herren, umgänget med varann, få präglas lite mer utav det som det där samtalet som Petrus har med lärjungarna och de andra. För det var inte så att de skulle sitta inlåsta i övervåningen i framtiden. Nej, de skulle ju ut, och då behövde de ha en till som med oss ska vittna om Jesu uppståndelse ifrån de döda. Ja, men det är ju så bedrövligt. Det kan vi säga varann. Och nu är vi ju lite olika i karaktären. En del har ju lätt för att vara positiv och glad, och andra, vet vi ju, kan inte vara glad en enda dag om man inte får vara lite sur i alla fall. Då kan man ju bli så. Och när det nu är så eländigt som det är i världen, ska inte jag få säga att det är det då? Han är ju ändå en riktig knöl. Då kommer jag ihåg precis nu att jag här från den här talarstolen, eller om det var den gamla, en predikant som sa så här: men när du tycker att det gubben är en riktig knöl, så ska du ge honom till Jesus. Du ska inte säga det till honom, men säg det till Jesus, och lämna över knölen till honom, så kommer du att se att Jesus låter någonting alldeles underbart växa upp ur den där knölen. Det var en bra bild. Vi kan gott få veta att det är som det är, men kära du, våra ord betyder så oerhört mycket när vi möts. Ord kan uppmuntra, ord kan döda, ord kan felprogrammera människor. Han var 74 år, mannen jag träffade. Själavårdad under en tid. Så småningom förstod jag varför det aldrig riktigt gick att komma åt. För han berättar historien när hans mor hade sagt till honom: du är inte värd smärtan det kostade att föda dig. I 74 år hade han levt felprogrammerad, aldrig vågat öppna sitt hjärta för någon människa, utan levt ensam, därför att han varje gång han närmade sig en annan människa i närhet så hörde han orden: du var inte värd smärtan det kostade att föda dig. Och då minns jag att jag tänkte, vilken kraft ord har. Men om ord har en sån kraft, då ska vi vara försiktiga. Kommer ni ihåg den där kvinnan som man kom släpande med till Jesus? Lagen sa saker om henne. De männen som stod där med stenarna i händerna, de sa saker om henne. Själv sa hon nog också saker om sig. Hon var inte värd mer. Men när hon ligger framför Jesus, och så säger de andra männen någonting väldigt klokt. De säger så här: så här säger lagen, så här säger budet, men vad säger du? Vad säger du, Jesus? Och vi vet ju att han sa saker som gjorde att hon med frihet kunde gå ifrån platsen. Ord har en oerhörd makt och kraft. Låt oss använda dem på ett rätt sätt. Be och vänta. Underbart. Och sedan arbeta. Läste en gång en liten strof av Alf Henriksson på en dagsamling någonstans i landet. Och så är det någon som bryter in när jag hade precis slutat. Och förstörde poängen just då för mig. Men sen har jag funderat på det hon sa och tycker att det var väl inte så dumt. Ni vet, Alf Henriksson, han dagsversrimmaren, han säger, och det passar bra nu, för jag kände när jag gick från Stadsparken idag, det kom en doft av hägg. Jag gick till min älskade och sa: se och känn. Hon stod vid makaronerna och sydde på en klut. Och när hon lyfte blicken hade häggen blommat ut. Hon tog inte vara på tiden. Men när jag läser det där, så är det en som säger mitt i samlingen lite halvhögt så där: om hon hade fått hjälp med makaronerna av han, då hade hon nog kunnat känna hon och. Det var rätt klok kommentar. Tiga har sin tid, tala har sin tid. Nu ber jag, Herre, att vi skulle få uppleva det som du har redan sänt, den heliga ande hjälparen från himlen. Herre, förlåt oss alla gånger som vi skyndar iväg, stressar, lägger locket på och inte lyssnar in det du vill säga. Herre, jag ber att du ska välsigna min övervåning, den övervåning som vi alla vill ha, som många har. Välsigna den platsen, Herre. Och jag ber att det dina i den här stan skulle få syn på att det finns källor bortom allt förnuft som vill nå vårt eget hjärta, vår egen stad, människorna här. Låt det ske. I Jesu namn. Amen.